Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Då hälsar vi välkomna till alla er som lyssnar. Det här är återigen ett avsnitt av Duo SSL. Faktiskt, vi har en gäst med oss idag också. Ingen mindre än Åkersbergas Isabel Balsano. Hur är läget med dig?
Ja, men det är fint. Det är superbra. Kul med en ledig söndag så där och spela in podcast. Det är supertrevligt.
Ja, du är ledig på söndagar annars? Inte så mycket innebandy eller annat?
Ja, jag brukar alltid svara det. Det är rätt skönt. Så att lördagsmatcher är ganska tacksamma. De gillar vi.
Blir det sådana helt enkelt?
Ja, jag tycker faktiskt det. Fler sådana. Jag tycker att när vi får schemalägga så är det alltid lördagar. Men det finns ju andra lag som tycker att det är passande att lägga på söndagar. Jag gillar som sagt att ha ledigt någon dag i helgen i alla fall.
Du var inne på det, du bor i Uppsala och spelar Åkersberga. Hur funkar det liksom? Det blir en liten pendling då i sig för ut träningar och sådana saker.
Jag har ju pendlat nu den här säsongen och förra säsongen. Så jag har ju, och sen har jag faktiskt också pendlat omvänt då när jag bodde hemma i Stockholm. Jag pendlade upp till Sirius när jag var där på dubbelsens. Jag är ganska rutinerad pendlare vid det här laget. Jag skulle säga att jag är van vid att sitta och köra bil fram och tillbaks. Stockholm eller Åkersberga, vet du, Uppsala. Det är, ja, numera är man väl van vid att det tar kanske en 50 minuter, en timme att åka till träningarna. Och jag har ju sällskap så jag är inte ensam. Jag har ju, åker ju med Katina Santarido och Ebba Jonsson. Så det är liksom vi som fyller Uppsala bilen till träningarna. Så det är alltid trevligt med sällskap.
Ju mer tid desto bättre alltså.
Gud ja. Jag tycker det är trevligt att sitta och åka bil. Jag har ingenting emot det så. Och skulle kunna göra det alltså, för mig, jag har inget problem med att pendla till Stockholm härifrån. För att jag har ju min utbildning här så att jag måste vara lite flexibel. Det går, jag kan inte bo i Stockholm tyvärr. Det är så det är.
Men du är väl från norra sidan av Stockholm om jag förstått, eller? Stämmer det? Eller är du...
Ja. Ja, precis. Jag är från Täby från början. Så att, ja, jag är i alla fall från rätt sida av stan. Det är inte någon söderpendling. Så att jag behöver åka till genom hela stan i alla fall. Det är tur det.
Ja, förstår det.
Vad är det för utbildning som du går i Uppsala?
Jag pluggar till gymnasielärare. Ja. Så att jag har svenska och historia som mina två ämnen. Och har kommit halvvägs nu. Då, så att jag har ju 2,5 år kvar. Det känns som att det är en ganska lång bit kvar, men jag har också kommit en bit på vägen. Så det hunnit hända ganska mycket under liksom de här 2,5 åren. Både liksom privat och även innebandymässigt. Liksom. När jag började plugga så spelade jag inte SSL. Och nu spelar jag SSL. Så det har hänt ganska mycket.
Men hur funkar det då? För det kommer väl rätt mycket... Kommer det inte lite praktiska moment också så... Senare eller är du redan där att jobbas lite så?
Vi har ju praktiker flera gånger under utbildningen och jag har redan hunnit ha en praktik. Och då var jag i Järfälla och gjorde den. Så att, då var jag, alltså, det var hyfsat nära. Det funkade med pendlingen då. Så att jag skulle ändå till Stockholm sen till träningarna. Så att man åkte dit, hade sin praktik och sen åkte man direkt vidare till Åkersberga. Man var inte hemma så mycket, men det var kul var det. Det var jättekul att göra praktik. Jag hade gjort det igen. Typ, det är nästan så att jag skulle vilja praktisera hela utbildningen istället.
Ja, men det är bra att känna på hur det känns då. Sen får en känsla för det, hur det kommer vara sen också.
Nej, men gud ja. Så att det är kul att testa på. Och så, jag hade kanske inte åldrarna som jag ska ha sen i framtiden, men det är kul att jobba med barn. Så att det ser jag fram emot att göra.
Var du gymnasielärare?
Gymnasielärare.
Ja.
Så de kommer vara lite äldre. Det är lite där jag känner att jag har lagt min ribba. Jag tänker att det är kul att jobba med elever som är lite äldre. Jag har jobbat lite tidigare i skolan så där med barn som har varit mellan 10 och 14 typ. Och nu kände jag att jag har gjort det och så vill jag testa på att jobba med gymnasieelever också.
Ja, spännande. Du var inne på Falun väldigt tidigt i inspelningen här, men ni hade ju match där igår. Vad är din känsla efter den då egentligen? 5-3, och vi ska säga att du gjorde två assist tror jag också. Så att det stark match av dig framförallt.
Nej, men jag är faktiskt nöjd med min insats och lagets insats i kanske första och tredje perioden. Det är väl de perioderna jag tycker att vi ska ta med oss. Vi har väl kanske haft en ganska dålig tendens till att vara lite halvsvajiga i andra perioden. Vad det syndromet beror på, det vet jag inte. Men jag tycker att vi gör en jättebra första period. Vi leder ju till och med matchen då, så att i ganska, eller en liten period i alla fall. Och sen så, jag tror att det blir lite så här kniv mot strupen-läget, att vi måste jaga ikapp. Och då lyfter vi oss. Men spelmässigt tycker jag ändå att vi gör det bra, större delen av matchen. Vi har mycket boll, mycket, mycket mer boll än vad vi kanske är vana vid. Och får chansen att spela lite sådär. Och jag tycker att vi är disciplinerade också i omgångar i försvaret. Så att, alltså, absolut, i helheten. Tråkigt såklart att förlora, men en bra insats av oss såklart. Och jag tycker alltid att det är kul att få bidra med, om det är assistpoäng eller om det är, ja, om det är mål eller vad det än kan vara, så gillar jag att bidra till laget. Det är kanske också lite en sån roll jag har fått ta mig an den här säsongen, att jag ska bidra poängmässigt.
Du spelar forward nu. Är det något som du har gjort hela tiden eller har du bytt positioner?
Jag har nog spelat det mesta, men jag skulle säga att forward är min, alltså jag spelar nästan bara höger forward nu. Det är så pass fyrkantigt att jag nästan inte spelar något annat än höger forward. Det har hänt att jag går ner och spelar back. Jag tror att jag spelar back en match när vi hade lite backasjuka, men nej, den här säsongen har jag verkligen spelat höger forward, i princip bara. Men tidigare så har jag faktiskt varit back. Förra säsongen bredde jag rätt mycket back. Sen så har jag ju spelat med Sirius. Det här var ju, om man nu ska bara, jag har testat allt. Jag har liksom varit etta där. Jag skulle säga att jag trivs i princip på högerkanten, så det blir lätt att jag spelar mer åt höger än åt vänster faktiskt. Jag trivs bra på min högerkant.
Har du också någon typ av assisterande kaptensroll i laget den här säsongen, eller?
Ja, det skulle jag väl ändå påstå att jag har. Vi har ju alltså, Mickis då. Hon är ganska, alltså, jag tror inte att vi skulle kunna välja någon annan kapten. Hon är ganska liksom, det är bara så det är. Alltså, hon är alltid kapten och det har alltid varit så. Och jag tror att många ser upp till henne och hon är en bra ledarfigur och sådär. Och har gjort väldigt många år i föreningen så. Och i år så blev jag invald som assisterande tillsammans med Frida då, Nilsson. Och jag tycker att det är jättekul. Det är verkligen en roll jag trivs att ha. Nej, men jag tänker liksom att det blir ett sätt för mig att ta ansvar på plan och vid sidan av plan. Bidra med det jag kan bidra till laget. Så det är faktiskt jättekul att få ha den rollen. Och absolut, man kanske måste hålla sig lite i skinnet ibland om det är arg och sådär. Och man måste uppträda på ett visst sätt. Men jag tror att det är väldigt bra för mig att ha liksom de ramarna att hålla sig till.
För det har ju hänt väldigt mycket, tänker jag, från förra säsongen till den här säsongen med många nya spelare som har kommit in och kanske rätt många yngre, känns det som, även om många som lämnade var ju rätt unga också. Men känns som det är ganska ungt lag också som ni har. Så att, vad tänker du kring det och att du då får kliva fram här och ta lite mer ansvar kanske?
Men jag tycker det är jättekul. Jag gillar att vara en god förebild. Jag tycker att de här yngre tjejerna tar ju, som sagt, de har tagit ett jättekliv. Och jag tycker att jag är inte så mycket äldre egentligen. Så jag tycker att åldersskillnaden där borde inte spela så stor roll. Men såklart, det blir lite mer ansvar kanske om jag är något år äldre ändå. Även om jag tycker att alla ska ta ansvar. Jag gillar ju att vara liksom en som visar vägen och sådär. Och jag tycker att det är viktigt att det finns folk i laget som tar ansvar, som är i lite olika åldrar och man bidrar på lite olika sätt. Jag tänker alltså Mickis kapten, hon är ju verkligen kapten på så många vis kanske. Hon tar dialoger med domaren och hon pratar med liksom andra lagledare och andra spelare och liksom, kanske lite mer formella rollen. Men jag gillar ju även rollen som jag får kanske med det socialt, få in folk i gruppen och sådär och vara den som pratar och driver på sådana saker. Så att man får lite olika roller kanske som kaptener. Men det är som sagt jättekul och att jag får göra det. Jag trivs bra med det.
Om man ska titta på er säsong då som lag, nu ligger ni ju sist. Det är ju rätt tajt där nere skulle vi ändå säga. Kais Mora ligger där, Varberg ligger där. Men ni har inte riktigt vänt heller, utan det är väl match mot Pixbo efter årsskiftet och sen har ni kommit halvvägs. Hur känner du hittills? För liksom, ska man säga att det har varit en godkänd första halva eller vad tycker du?
Ja, alltså jag skulle vilja säga att vissa matcher absolut är godkända. Jag tror att vi har mycket, mycket, mycket mer att ge. Jag tänker att det finns matcher där det har stått och vägt. Där det har varit att det kanske har varit en inställningsfråga eller om det har varit att alltså flyt med någon boll hit och dit. Alltså vissa sådana matcher finns det också att man inte har flytet med sig. Men jag tycker i det stora hela så finns det ganska mycket bra att ta med. Vi gör bra insatser mot många lag. Och jag tycker verkligen att vi ska inte vara missnöjda, men jag vet att vi kan bättre. Absolut. Det finns ju matcher där jag tycker att vi ska ha plockat poäng. Karlstad hemma tycker jag att där ska vi plocka poäng. Jag tycker vi ska plocka poäng. Rockeryd borta. Jag tycker Lund gör vi en jättebra insats mot. Lund hemma tycker jag också vi hade kunnat ta poäng. Så att det är flera sådana här matcher där det står och faller lite. På att vi kanske gör något slarvigt eller att man inte har rätt inställning i någon av de här perioderna. Så att det är liksom samma saker. Det är små detaljer. Men absolut, det finns för mycket som är godkänt också.
Går det att härleda mycket av de här sakerna, detaljerna som du nämnde här? Det är lätt för oss utifrån när man ser när det kommer in flera spelare som kanske inte har spelat SSL tidigare. Alltså, det är lätt att dra till med, typ, ja, men det är mycket orutin och sådana där saker som gör att man inte riktigt alltid tar rätt beslut i alla lägen under en match. Så där. Men är det så enkelt eller ser du något annat liksom?
Men jag tänker ju att det handlar om att man måste kanske ha lite överseende med att vi tar in många nya, folk som inte har spelat SSL förut. Så blir det ju att det är en nivåskillnad att gå från att spela. Vi har ju flera juniorer som blir alltså, upplockade och får spela direkt från junior, eller ja, Hanna Andersson är junior, hon har blivit direkt upplockad från JAS-laget i princip. Frida Meijer var ju bara med en kortis förra säsongen, så att det är spelare som är väldigt unga och inte har så mycket rutin av damlagsspel. Och det är en ganska stor skillnad tempomässigt, taktikmässigt. Så att det är ju sådana detaljer som jag tycker gör skillnad, att man måste ta till sig liksom av mer taktiska bitar och faktiskt vara lite mer smart i sitt spel. Det går liksom inte bara att tuta och köra kanske vanligt, utan man måste vara mer, alltså välja sina löpningar, välja sina passningar. Så det krävs ju mycket mer, alltså eftertanke tror jag, allting. Och det gör ju också att det ställer högre krav på spelarna som spelar. Och då tror jag att vi som kanske har spelat med lite mer rutin tidigare kanske måste kliva fram på ett annat sätt och visa den rutinen. Medan de yngre kan man kanske inte kräva lika mycket av, utan de gör så gott de kan. Och jag tycker att de har visat det liksom bra. Så att de här detaljerna är egentligen, det är små detaljer. Det är som att säga hur vi kommer in rätt i försvarsspelet. Det är en sån sak, liksom, sätta tajmingen i det, eller att titta på rörelsemönster i anfall. Och det är mycket som är nytt för många. Så att man får också ha lite tålamod, tror jag, med det. Man kan inte bara förvänta sig att det ska sitta från början alla gånger, utan många behöver växa in i liksom, bli varma med kläderna. Det är mycket som är nytt, som sagt, för många.
Ja, det är väl, vad heter det? Det är väl en klassisk sån grej att många lag behöver en viss inkörsperiod för att det ska börja sitta. Och sen ser man verkligen det som tränarna pratar om, ser man ju verkligen effekten av, eller på planen först kanske i januari, februari liksom. Men det som är tråkigt är att de har man ju också spelat så många matcher innan dess, som man känner, som kanske också har blivit avgörande, eller vad ska man säga, utslagsgivande. Så det måste ju vara, jag vet inte om man som tränare tycker att det är otacksamt att man får liksom, jag tänker om det finns förväntningar så här från styrelsen eller så här, och så har man som tränare en idé om att ja, men så här ska det se ut, och så vet man att det kommer ta tid och så, ja. Nu är inte du tränare heller liksom, jag måste tänka att ibland det kanske är en rätt otacksam uppgift att försöka kräva tålamod liksom, för att ibland kanske inte tålamodet finns från alla.
Nej, jag håller faktiskt med. Det är också det. Jag tror att jag själv har väl kanske lite bristande tålamod i omgångar. Man har ju verkligen fått träna sig i det. Att ge det liksom en chans och lite tid och sådär. Det kanske finns träningsveckor där det känns jättemotigt och kämpigt. Andra veckor så bara flyter det på som vanligt. Så att det Såklart, vi själva har ju en målbild också. Det är inte bara liksom tränarna och styrelsen som förväntar sig någonting av oss, utan det är ju vi själva också. Då blir det lite småfrustrerande och känna att man står och trampar lite när man... Ja, så det, man har kommit in kanske i omgång 9 och så känner man att nu ligger vi näst sist och har tagit 3 poäng. Och att man bara får hålla ut och känna att säsongen håller på till mars. Det är en lång bit kvar. Jag tänkte bara på förra säsongen att vi hade ganska motigt även då. Då släppte det någon gång i december. Jag vill ändå säga att det vi har nu ska vi absolut ta med oss och bygga på någonting på sen januari, februari, mars. Och då har vi otroligt viktiga matcher. Så att jag tänker tålamodet fram till dess och bara tugga på, så tror jag nog absolut att vi kommer kunna göra en bättre andra halva i alla fall. För vi har ju en målsättning att vi ska hålla oss kvar. Jag tycker inte att vi ska sikta på någonting annat än det. Så jag tycker faktiskt att med rätt inställning och bra träning så tror jag nog absolut att vi kommer kunna hålla oss kvar.
Jag funderar på en annan grej, eller Samme, du var inne på det här med tränare och sådär. Det har väl varit lite, är det någonting som du känner att du kan prata om? Det har väl varit lite rörelse hos er på tränarfronten och sådär. Är det något som du kan säga någonting om huruvida det har påverkat gruppen, alltså spelarna, eller har det varit lugnare än vad man kan få intryck av om man bara läser tidningen?
Jag tycker ju att media har en tendens att vrida lite, såklart. Jag tror att vi är i behov av att ha en ganska stabil grund. Alltså då att vi har en tränare som vi faktiskt kan förlita oss på. Jag tror att vi kände redan förra säsongen att Fredde var verkligen en tränare, då Fredrik Berg. Vi kunde förlita oss på honom, att han gav truppen väldigt mycket stabilitet och att man känner att det är många som vågar vända sig till honom. Så jag tror absolut att det är viktigt att man har liksom någon som alltid finns med och är där. Och sen så har vi absolut, det har ju varit ruljans. Och det finns väl kanske ingen bra svar på varför. Men jag vill ändå tro att vi ställer rätt höga krav på tränarna vi har runt oss. Eftersom att vi har ganska mycket yngre spelare och sådär. Och att jag tror att man måste ha en viss typ av tränare som funkar med både yngre spelare och mer rutinerade spelare. Så att av det jag kan säga med de vi hade nu i början med Emil och Uffe, det är att jag tror inte, det funkade bara inte. Det blev liksom bristande i liksom kommunikationen mellan liksom spelare och tränare, och att det tyvärr gick ut över laget kan jag tycka lite grann. Men det är min personliga åsikt, och jag kan inte svara på vad andra laget tycker, utan det är liksom det jag tyckte inte att det funkade. Och jag tycker att det funkar bra nu med Fredrik, och jag tycker att han nya David nu som har kommit in. Ni kanske noterade att det var ett nytt namn då på uppställningen i går på matchen. Att David som var med, att han är duktig och att han har tagit väl med tid nu i veckan att liksom lära känna oss och höra vad vi tänker och tycker. Och att han är väldigt rak. Och jag tror att vi verkligen behöver det här lite mer raka spelet. Och raka, tydliga, liksom, så här gör vi. Det har varit väldigt tacksamt att han kommer in och gör det så bra med oss.
Så tanken där, han ska köra han mer hela säsongen då, är det resten av det som är kvar då, eller? David.
Vi har inte fått något annat direktiv att han ska vara med oss nu. Det är så, alltså vi välkomnar ju honom in och sådär. Och vi tänker att han är med så länge, alltså, inget annat har sagt. Det är liksom, det är för att vi fick träffa honom i veckan, som sagt. Det ska bli kul att se och vad vi kan åstadkomma med honom i båset också. För att Fredrik vet vi redan liksom vad vi har honom. Så att det känns kul med en till. Jag tror också att han har behövt ha någon att bolla med. Det blir lite ensamt att inte ha några kollegor i båset såklart. Och han har ju annars en ganska öppen dialog med oss spelare. Men han måste också ha en kollega som han kan bolla med. Det är jätteviktigt att han har det.
Ja, jag hade en fråga där, Sam, om du inte hade någonting. Det gäller ju, du har ju, om jag räknar rätt, du får rätta mig fel, men det är sjätte säsongen i Akersvall.
Började 2017, ja, sjätte blir det, precis.
Det är ganska, jag tänker du är ju så ung fortfarande ändå, som man säger liksom, men att du redan har tillbringat så många säsonger i en och samma klubb på det sättet. Det säger väl någonting, men vad är det som gör att du trivs så bra i Åkersberga?
Jag tror att redan från start så var föreningen väldigt inbjudande och väldigt sådär att de har. Många tog mig under sina vingar. När jag var junior så var jag i väldigt stort behov av att ha liksom någon bra ledsagare runt mig. Och det har varit många äldre spelare som verkligen har tagit en jättefin, ett jättefint ansvar där i att liksom få in mig i truppen. Och jag har alltid känt mig liksom uppskattad och behövd av väldigt många i föreningen. Både spelare, ledare, folk som är där och tittar. Andra ledare från andra som delar av föreningen. Jag tror att det är alltid att man har känt sig uppskattad och behövd som har gjort att man stannar. Det är lätt att vara lojal gentemot en klubb som visar det tillbaka. Och sen att det är också så här invandrarmässigt. Det har ju varit ett jättekliv för mig att byta från juniortiderna i Täby till att faktiskt få spela damlagsinnebandy och sådär. Jag tror att min miljö var väldigt bra för mig i Åkersberga. Vi spelade ju allsvenskan och sådär, och jag fick god chans att möta liksom bra motstånd och sådär. Jag kände ju också att jag inte ville förhasta mig. Jag ville liksom inte kasta mig in i SSL det första jag gjorde som 16-åring, för att jag kände mognadsmässigt att jag var inte där. Jag hade inte kunnat göra det, så att Åkersberga har varit ett jättebra mellansteg. Jag har ju fått chansen på att gå på liksom dubbellicenser och sådär från Åkersberga. Men jag tror att min mognad som spelare har kommit i att jag faktiskt har stannat i föreningen och har fått omgivit mig med vissa typer av ledare och spelare som har hjälpt mig på vägen.
Men så fick du ju spela seniorinnebandy första säsongen redan, eller?
Ja, jag bytte då till Åkersberga faktiskt inte. Jag blev upplyft i damlaget kanske en månad in på den säsongen. Jag bytte till juniorlaget och sen så var det då vår före detta sportchef Andreas, som han lyfte upp mig. Och så gick det bra när jag var med och tränade så där, så att jag då spelade, då fick man ju verkligen vara med för att, det var för att lära då, så då spelade jag ganska mycket tredje femma, eller man satt lite bänk och så där, var med och tittade och för att ta in och lära sig. Och så ja, men jag fick absolut alltså chansen att spela damlagsinnebandy då. Och då var det ju allsvenskan. Så det var absolut inte någonting jag var van vid tempomässigt. Så att man går från att spela JAS och DJ till det där. Så att jag förstår ju ändå kanske vad de här juniortjejerna i år känner. Att man kastar sig in i ett nytt tempo. Och att det är mycket nytt som är runt en sån.
Ja, med tanke på tempot då, hur var det att kliva från allsvenskan till SSL egentligen då? Var det motsvarande det, eller var det mindre skillnad egentligen?
Jag tycker att det beror lite på faktiskt vilka, alltså, vilka lag man möter. Alltså, överlag ja, så är tempot högre. Jag tror att man till och med kan se en temposkillnad mellan division 1 och allsvenskan. Men det är absolut det stora klivet är ju mellan allsvenskan och SSL. Det är alltså tempot i allt. Det är tempot i liksom spelet. Det är tempot i passningarna. Det är tempot i löper och rör på plan. Alltså, du måste ju träna på ett annat sätt. Så jag tror att också att man blir inkörd i att kanske försäsonga på ett annat sätt. Så man behöver bygga upp tempot så, fysmässigt. Att man ska hitta tempot i liksom, hur man spelar och sådär. Så jag tycker absolut att det var en stor skillnad. Men det var ändå många i laget som hade det i sig. Det såg man ju redan i allsvenskan. Vi och Telge hade en ganska stor dominans där. Och det var väl för att vi hade det här i Leksand. Alltså att det finns tempo i spelet och tempo i liksom försvaret och anfallet. Så att vi tog väl med oss det. Så jag tycker att ju mer förra säsongen gick, desto mer kom vi in i tempot. Jag tycker att vi till och med satte tempot vissa matcher mot vissa lag. Så att det blev inte så stort problem egentligen. Man bara fick bara växa in lite i det. Men det var kul att gå från kanske... Det är lite otacksamt om man spelar allsvenskan mot de här norra lagen. Det var ganska stor nivåskillnad, för att jag tycker att östra serien var en ganska svår serie. Mycket bra lag. Man möter Storvreta, man möter Tälje, man möter Alunda. Det är liksom tempofyllda matcher till att åka upp och möta kanske lite sämre lag från Norrland. Det var kanske Vig och Dalen som delade på bra matcher. Och då är det skönt att ha att man har liksom spelat, vi spelade allsvenskan med ett bra tempo, sen gick man upp och spelade sig med ett bra tempo också.
Ja, det är klart. Det måste ju finnas en matchning där för laget. Jag tänker just för Dalen. De har ju sagt länge att de vill gå upp nu från allsvenskan också. Sen de åkte ner. Så att, men för deras del så innebär det liksom en max två matcher liksom, i grundserien som är av bra kvalitet. Liksom. Så att det måste ju vara... Det kanske kommer bli konstigt för dem den dagen det händer att de kliver upp, tänker jag. Att de ska... I och för sig har ju de varit där också i SSL, men... Det är, ja, för många spelare kommer de bli konstigt, tänker jag. När de är vana vid att vinna med 16-3 liksom, och så ska de åka ner och ska de möta Falun och alla SSL-lag liksom. Så att, ja, det blir spännande, tror jag.
Ja, alltså jag tror att Dalens chans att kvala, absolut, de ligger ju etta och de har ju alltså poängmässigt spelare som absolut skulle hålla SSL-nivå och sådär, och det är ett duktigt lag. Men jag tror också att man inte utmanas av att spela tyvärr uppe i norra. Det är Rig som ger dem en bra match kanske. Och möjligtvis de här, vet du, Umeå Västra eller Umeå City, de här, det finns kanske två lag som är ändå helt okej motståndare. Och sen såklart när de får spela mot Stockholmslagen så är det ju då blir det ju bra matcher, men jag tror att det är kanske det som blir den största chocken för dem, att de inte omges med samma kvalitet av lagen som söderut. Att spelar man i de södra allsvenskorna så möter man hela tiden bra lag. Så att man blir utmanad till att faktiskt höja sitt spel på det sättet. Vi tvingades ju verkligen, när vi spelade allsvenskan matcher, att lyfta oss några nivåer. För att vi visste att vi skulle möta bra lag. Det är kanske lätt att man blir bekväm med att man alltid vinner 16-2. Och så får man sig en rejäl käftsmäll när man sen ska, om man går upp och så ska man spela mot Torén eller mot Pixbo eller mot Ändre eller Rönnby eller vilket lag man möter. Så är det finns nog risken att man känner att oj, det här var en ganska rejäl nivåskillnad.
Men det blir väldigt intressant att se kommande seriestrukturen där, även på damsidan då, med tanke på just den här diskussionen jag har haft. Ja, det är ju en sån här fråga som diskuteras, hur man ska göra för att komma till rätta med den här typen av grejer. Men jag vet inte om man kan hitta någonting som är optimalt för alla. Ja, jag ser fram emot hur det blir med det nya, men jag vet inte heller om det löser allt, liksom.
Nej, jag tycker ju att det är bra att man har börjat fundera på att man ska hitta någon ny typ av struktur. För att jag tror att man behöver en serie där som är tajtare till att börja med. Det får gärna vara tajta matcher liksom, och att det bidrar till att jag tror att Allsvenskan blir ett bättre kliv, eller från att klivet från Allsvenskan upp till SSL blir bättre för att det blir en tajtare serie än i Allsvenskan. Och att då är det verkligen de som går upp, är verkligen de som även kanske kan hålla nivå då i SSL. Och att absolut logistiskt sett, jag tror att det är många lag som får det kämpigare. Alltså det blir mycket, mycket, mycket dyrare. Jag vet ju redan med mig att det var dyrt för föreningen när vi spelade i Allsvenskan, när man behövde åka upp och spela alla de här Norrlandsmatcherna. Men man är också inställd på att om man ska till exempel kvala upp till SSL, att det kommer kosta. Det är en dyr nota på att få spela i högsta serien. Jag tror att om man redan förbereder lagen lite grann med allsvenskan som ställer kanske mer ekonomiska krav, så kanske det blir så att man kan ha lag som klarar av det sen SSL också. Att man inte behöver ha lag som inte klarar elitlicenser och liknande. För det vill man ju kanske försöka undvika. Nu är det ju inte så att innebandy kanske har jättemycket intäkter så annars. Och det är tråkigt att lag som till exempel FI
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Just som är en lite mer anrik förening måste åka ner två divisioner för att de inte klarar en elitlicens. Så det är sånt man kanske vill undvika då också. Sen såklart det blir tajtare, roligare matcher. Och jag tänker att man får resa lite. Vissa kanske gillar att åka på de här långa bortamatcherna. Jag personligen tycker det är ganska skönt när det är hyfsat nära. Men det är såklart, vissa har ju gillar jag att sitta och åka. Jag tycker att det är kul att umgås med lag och sådär. Det beror ju på vad man själv tycker. Jag tror att det är från lag till lag. Var man ligger i Sverige kanske. Det är kul för Stockholmslagen, men det är kanske mindre kul för Umeålagen.
Ja, det blir ju alltid en långa resa för dem. Eller för typ Malmö och de här som ligger i landsdelarna på något sätt. Så att, men jag håller ju med. Alltså, någonting vad vi gör för om man ska. Min personliga åsikt är ju att allsvenskan, både dam och herr, men mycket, mycket på dam också, är att den har varumärket där är ju rätt kallt, tycker jag. Jag tycker det är svårt att veta liksom, vad står den här serien för? Vad kan man förvänta sig av den här serien? Det skiftar liksom, som ni har varit inne på. Det är för mycket nivå gap liksom. Och fyra serier där lag möter varandra från olika serier, om man ska säga. Det blir som, jag vill ju ha något mer tydligt. Vad står det här för? Vad kan man förvänta sig? Jag tycker det är lite stökigt.
Ja, jag håller med. Jag håller helt med. Jag tycker att man till att börja med kanske, som du säger, man säljer inte in allsvenskan kanske så jättebra alla gånger, utan det känns som att redan från ung ålder att man vill gärna pusha många till att ta SSL-klivet direkt. Och att man kanske måste göra allsvenskan mer lockande på något sätt. så att man kan driva dit publik. Nu har man ju kanske helt okej sändningar med så här på innebandy-tv, men jag tycker att hela liksom alltihopet måste bli mer seriöst. Vissa lag gör det jättebra. Alltså jag tycker ändå att, ja men, typ titta på Storvreta. De sköter sina sociala medier jätteväl och verkligen pushar till att liksom komma och kolla på våra damer och sådär. Om man har en delad Instagram och så. Medan andra lag så är det liksom iskallt ifrån. Både liksom sett till hur man gör reklam, hur man sköter sina sociala medier. Och då blir det kanske att intresset inte är lika stort. Och där tycker jag att man på herrsidan ser lite skillnad. Att man verkligen vill göra reklam för allsvenskan. Att det ska vara en bra serie att kolla på också. Absolut att SSL är ju det som många kanske kollar på egentligen. Men att, där tycker jag att herrarna har gjort ett bättre jobb än damerna. Och att vi fortfarande har lite kvar att försöka bidra till att det inte ska vara så att det är bara SSL som lockar. Utan att även allsvenskan lockar på ett annat sätt.
Finns det någon bortamatch i SSL då som du tycker är roligare att spela om man ser till kanske inramning snarare än motstånd? Alltså någon hall som är rolig att komma till eller så mycket publik eller ja.
Ja, så Gotland är ju väldigt trevligt. Det är jättekul att spela nere i Visby. Det är, men de gör det verkligen till en hel grej. Att när det är matchdag så är liksom alla som är intresserade av innebandy, det är liksom hela föreningen där. Det är knattar, det är folk som står i kiosk, det är folk som hjälper till och är matchvärdar. Det är liksom, ja men det blir som en liten publikfest där nere varenda gång det är match. Och det vet jag även att herrarna har, alltså Visby, att det är superkul att folk är så genuint intresserade av innebandyn på Gotland. Och att man verkligen tar dit folk och kollar. Och jag tror att det bidrar även som bortalag att man känner att här bryr sig folk. Att man tycker att innebandyn är viktig. Så absolut när man åker till Gotland. Och det gör typ resan lite mer värd också. Man vet, man kommer till en fin hall. Man kommer till en hall där det är mycket publik och sådär. Och sen så absolut, det beror på hur man ser det. Men jag kan ju tycka typ att det är kul att komma till lite mindre orter där det blir ganska speciell inramning också. Det kände man ju när man spelade borta mot Lockerud, att det var, ja, nästan säga lite sådär kultigt, att man kommer dit och att det, alla hejar, hela stan har tagit sig dit för att kolla. Det blev väldigt bra inramning så. Och det är tråkigt att spela kanske inför tomma läktare när man åker och spelar Torén borta. Det var förra säsongen så satt det väl kanske starka 50 pers på läktaren och i en hall som tar 2000. Den inramningen är kanske inte alltid jätteskoj att spela i, för att det känns som att folk bryr sig inte. Det är okej, okay, ja, Åkersberga är på besök, ja, whatever. Det kommer bli 12-0. Vad spelar det för roll om man kommer och kollar? Och vi har ju alltid publik som kommer, oavsett vilka vi möter. Det spelar ingen roll om vi möter Torén eller om vi möter Karlstad eller Lund. Vi har ju alltid våran lilla plats som sitter, och det är ganska tacksamt att veta vad man har, folk som kommer och kollar. Det bidrar mycket.
Jag skulle vilja bara bli lite mer alltså personlig, men alltså mer frågor om Isabelle så liksom. Du har ju spelat, vad jag fattar, du har ju vunnit, rätta mig fel, SDFSM med Stockholm.
Stämmer bra, det har jag. Det var
Det
några år sedan nu då, men det har jag.
är ju väldigt få som faktiskt får vinna hela den där grejen. Många som kanske kan få vara med. Men att vinna en sån turnering, hur minns du tillbaka på det där?
Jag tycker att det var en jätterolig upplevelse. Jag kommer ihåg att man gick liksom hela året och var nervös och det var uttagningar. Och sen när man liksom kom ner till laget så då var det verkligen som en klump i magen som försvann. Jätteskönt att komma med. Och jag tyckte verkligen att tränarna vi hade var jättekompetenta. Det var Jonas Delshammar och Emma Asplund som var då. Jonas var jätteduktig tränare. Han visste liksom vad han skulle göra av spelarna och han hade en god förmåga att spela ihop vårt lag. Det ska verkligen credda honom för. Men jag tycker det var en jätterolig upplevelse. Jag tycker att det var kul att det var i Umeå. Och vi hade tagit dit en massa föräldrar och vi hade värsta klacken. Och alltså personligen också gick det bra. Jag tycker att det gjorde en bra turnering. Nu kanske jag inte öste in liksom det där många poäng som många spelare gör. Det var inte så att jag skapade rubriker eller liknande, men det var en jättekul upplevelse att ha. Jag har gjort. Och jag tror att man växer ganska mycket som spelare. Jag kommer ihåg när jag kom hem från SM att det är som att man är redo lite för att ta nästa kliv då. För jag tycker tempomässigt utmanar man sig själv. För att det blev liksom att man mötte de bästa juniorerna i sin kull då. Och att man kommer tillbaka så man rider lite på den här SM-guldsvågen då. Men det var jättekul. Det är lärorikt att få spela en sån turnering också.
Men var det året de gjorde den här vad heter det, nya indelningen F16, eller var det innan det? Det måste ha varit efter, va?
Vi var nog 00 spelade F16 och vi spelade F16. Så att det har varit, vi var nummer två då på tur. Så att jag tror inte att 00 fick spela något annat än F16 heller. Så jag har bara fått möjligheten att spela, som att Stockholm har ju då, man kan ju bara bli tagen ett år. Eftersom vi är så stort distrikt, så var det ju verkligen, man kände att när man kom med så var det ju, då kände man att okej, men jag är liksom utvald av alla 01 och hela Stockholm. Vi är ändå rätt många, det var ganska stora uttagningsgrupper. Så att det var kul att komma med och sådär. Och om man ser tillbaka nu så, det är många som har lagt av innebandy eller spelar på mycket, mycket lägre divisioner. Så att det är kul att man liksom fortfarande håller på sådär och att... Det var väldigt viktigt för mig att få komma med. Jag tror att det var så här en milstolpe då i alla fall. För mig innebandymässigt. Att få komma med till något sånt. Så det är superkul att man har fått chansen.
Minns du någon namn som kanske håller på fortfarande idag? Jag känner till några. Alltså det finns ju fler 01, vet jag. Men jag är osäker på om de spelade. Men har du någon namn som du vet håller på idag?
Ja, vi spelade ju finalen mot Maja Biström. Så att det var speciellt att möta henne där. Det var första gången, eller det var inte första gången jag mötte henne, men det var första gången jag nog insåg hur duktig hon var och att man såg att det här kommer bli en otrolig innebandyspelare. Hon, alltså det sättet som hon spelade innebandy på den finalen, alltså att inte hon gjorde mer mål och mer poäng, alltså det var hon, jag tror att hon var lite osjälvisk när hon spelade med sitt Västernorrland då, men det var otroligt att se henne redan då. Jag tror att man förstod på direkten att här har vi liksom en liten ett guldkorn i nollet kullen, att man såg det på henne. Men sen så mötte jag väl Matilda Lindgren som spelade i Rönnby. Hon spelade i Sörmland då. Adde Gysse spelade jag med i Stockholm. Hon är styrnpoäng. Hon var hur bra som helst på SM. Så att, absolut, det finns ju namn som är... Men jag tror att vissa 01-or har väl redan börjat trappa ner. Och sen så är det ganska många som spelar i SSL nu. Men som kanske inte gör så mycket rubriker av sig. Alltså det är många som ändå håller på med innebandy på hög nivå. Så att det är kul. Och sen så... Ja, vissa ledsnade och la av. Och det förstår jag också. Att man... Allt tar sin tid kanske så. Att man har lagt ner så mycket tid innan och att man känner att ja, nu har jag gjort mitt. Så. Men det är kul att se att det finns folk som är aktiva. Det är jättekul. Det.
Jag tänkte på Maja Wiström där. Hon spelade ju fotboll rätt länge innan hon valde innebandy. Har du haft någon sport som du har kört vid sidan av också? Eller har du alltid varit innebandy? Eller, jag tänker att de flesta har väl ändå lite olika grejer att testa på. Sådär. Men har det varit någon som har följt dig upp i åldrarna länge också? Eller?
Jag spelade fotboll ganska länge, gjorde jag. Det har alltid varit fotboll och innebandy. Jag tror att hade man frågat kanske 13-åriga Isabel så hade man kunnat tro att jag skulle satsa på fotboll. Då var jag nog väldigt mycket mer inkörd på att spela fotboll. Och hade nog innebandyn lite mer som en sidogrej. Men jag tror att det var att jag insåg att fotbollen skulle ta så mycket, 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 mycket mer tid. Och att livet blev lite mer hanterbart med innebandyn. Och jag visste att jag kom in på NIU på Tibbler och på gymnasiet där. Och sen så, ja men det kändes bara som att fotbollen krävde mycket mer. Även om det var jätteroligt att spela så... var det väldigt krävande så. Jag tror att jag kände att i den föreningen som jag spelade i. Att det fanns liksom inget seriöst så hämta därifrån. Utan det var ju mer ja, lite sådär. Man spelade inom damfyra typ. Och då kände jag att jag kan få ut mer av innebandyn. Då. Så att det, jag höll på ganska länge, så jag höll på tills precis innan gymnasiet. På 16 slutade jag med fotboll. Och jag hade nog kunnat få ihop det logistiskt också, men jag tror inte att jag hade orkat det, om jag ska vara helt ärlig. Alltså det, man ska hinna med så mycket annat också. Så att det, jag är imponerad av Wiström bland annat. Hon höll ju på med både och ett tag, tror jag, om jag inte minns fel. Och var liksom aktuell för flicklandslaget även vid fotboll. Så att, eloge till henne att hon orkade, för att det är inte lätt. De ställer ut jättehöga krav på fotbollssidan. Och, så att jag tror att det är inte många som lyckas, men verkligen, det är häftigt att hon har kunnat göra båda.
Om man tänker på sen du kom upp i SSL och så, eller vad ska man säga, sen du gick från, tog kliv från junior till senior då på riktigt, liksom i ålder och så. Har du, tränar du annorlunda på somrarna, eller kör ni liksom schema och sånt som ni får från föreningen och så, eller har du någonting du känner att du behöver lägga mer fokus på speciellt?
Jag tror att jag för första gången insåg att man behövde göra en försäsong var när jag fick upp i Allsvenskan. För på juniorsidan så då var man ju, alltså, man var lite yngre, man åkte på familjesemester och man, det var kanske inte så mycket försäsong då. Man gick väl upp i sprang kanske för att man kände för det. Men jag tror att det var, i Allsvenskan så hade vi absolut lite enklare varianter av scheman. Vi hade någon sommar så hade man, vi tävlade liksom så för att så här, det spårade varandra. Men jag tror att jag har tagit min försäsongsträning lite mer allvarligt. Lite mer på seriöst, alltså, på seriöst sätt. Det var kanske tre år sedan. När man var lite aktuell kanske för U19 när man visste att man skulle träna för ett BIP-test. Det var en sån grej som gjorde att man tränade lite hårdare. Och sen så ja, men, tror jag att SSL har absolut gjort en mycket, mycket mer seriös i sitt förhållningssätt till träning. Försäsongen är, alltså jag skulle säga att jag planerar hela min sommar efter att när börjar säsongen, när slutar säsongen. Alltså, så att vi går ju på ledighet typ kring midsommar brukar vi göra. Och sen så drar man igång i början av augusti och då krävs det jättemycket disciplin att köra själv hela juli. Och jag tycker ändå att jag har blivit ganska disciplinerad. Och att man jag skulle säga att det är ganska mycket löpträning då, att man måste ta sig ut. Alltså det är bara att sätta på sig skorna och gå ut och springa. Vissa dagar känns det jättemotigt och jättekämpigt och andra dagar så känner man att shit, där kan jag göra igen imorgon. Men det är som sagt, vi har ju fysscheman och det är jättetacksamt att man har någonting att följa. Och våra fysios nu då är jätteproffsiga. Redan från förra säsongen så då var det ju, hade vi ingen uttalad fysio, men nu har vi verkligen så duktiga. De vet precis vad de håller på med. Och det kan till och med, som man frågar, så individen passar dem. Vilket är jättetacksamt. Och jag tror att jag har absolut lyft mig med att vi har fått mer seriösa förhållningssätt till träning och till försäsong och sådär. Så att det hjälper jättemycket att det finns folk runt en som vill hjälpa en. Och sen så tror jag att det bara handlar om inställning också. Det är mentalt, du ska palla och gå ut och göra det. Och tycka att det ska vara kul absolut, men ibland bara måste man göra det.
Får man fråga vad du springer på BIP då? Om du gör ett sånt test?
Om jag ska vara helt ärlig nu, det var nog väldigt länge sedan jag sprang BIP-test. Jag kan inte ge något bra svar på det. Jag hoppas att jag har ändå helt okej resultat. Okay. Alltså, av det jag sprang senast så sprang jag väl kanske på, det här var väl kanske åtminstone 2,5 år. Alltså det är, jag tror inte att jag har haft någon anledning att springa BIP. 2 år sedan kanske, 11 någonting då sprang jag väl. Så att, absolut, jag tror att jag, alltså det är bra om man jämför mig som vem som helst sådär. Men jag är ju absolut inte bäst i laget. Och jag tror att det är många typ som är, alltså de som spelar i landslaget som är bra mycket bättre än mig på BIP-test. Så att det, men jag tror att det är absolut, jag skulle inte säga att det är dåligt, men det är nog inte bäst heller.
Men följer de inte upp efter när ni kommer in i augusti då, följer de inte upp vad ni har gjort på sommaren då med tester och så? Eller?
Jo, vi har ju tester. Vi har ju, fast vi har liksom slopat bit bara. Jag tror att de har hittat det andra. Vi har haft spänsthopptest på så här hoppplatta. Sen har vi haft sprinttester och sen har vi haft ja, vi har tidigare har vi haft någon typ av variant på danalöptestet. Och sen har vi haft en ny variant nu som de då från det här muskelcentrumet, eller vad man ska kalla det för. Alltså det, nu kommer jag inte ihåg namnet, men vår fysio, de har ett eget test som de utformar. Som är, det, alltså det, man testar ju konditionen, återhämtningen, så att det är ju samma variant, bara att det är i en annan struktur. Så att absolut, vi har ju tester, men jag tror också att vi har försökt att inte göra det så laddat kring testerna. Att det ska vara att man gör det, och man gör det för sin skull och ingen annans skull. Att det är jätteviktigt. Man tränar ju först och främst för sig själv. Såklart också lite för laget, men jag tror att vi har verkligen dämpat den hetsen lite grann. Och det är jätteskönt att veta att det inte är så. Alltså, det är såklart, det finns ju en kravbild på att jag tror att folk, att de vet att vi ska hålla oss på en viss nivå, men det är ingenting som är uttalat så egentligen.
Du nämnde U19 tidigare också. Du var aktuell för det, men vad blev det av det egentligen?
Jag fick ändå vara med ganska länge och ganska mycket. Jag blev uttagen till de här lite stora Boselägren, och sen så fick jag chansen att åka med på att spela EFT då, i Prag. Så det var kul att vi fick åka bort till ett annat land och sådär och spela där. Och sen så, ja, men så här, jag har varit med på alltså det är mest på lägren, men jag tror att jag sållades bort kanske lite inför VM då. Jag fanns ju med som reserv hela tiden, men jag tror att det var en ganska stor konkurrens. Jag spelade ju back då, så konkurrensen från backsidan var rätt stor. Det var jättemycket duktiga backar. Det var Matilda Eken Linde, det var, vilka mer var det? Det var Carolina Myrvold i Täby, det var Hanna Ottberg i Täby, det var Matilda Lindgren i Rönnby. Alltså det var en ganska stark kull. Och jag som inte spelade SSL då heller, hade det väl kanske lite mer kämpigt med att ta plats där när det var ganska många som var rutinerade. Alltså, och då snackar vi verkligen rutinerade. Eken Linde spelade jättemycket då i Torén, och det är folk som fick mycket speltid i SSL. Så att jag tror att det var där det fallerade lite grann. Så jag missade VM på hemmaplan där. Men det var kul att få vara med den tiden man var med, såklart. Det har varit jättelärorikt att få vara med. Det var superkul.
Ja, norra Stockholm där, de är tuffa på spelarfronten. Tuff konkurrens där, Åkersberga, Täbyområdet.
Gud ja, gud ja. Och jag spelade tillsammans med många av dem, både på olika sätt. Alltså med Ottberg spelade man ju i startlaget, och Myrvold, ja, vi har ju spelat sen vi var små med varandra. Nu kanske inte alla är från Täby, men ja, det är stor konkurrens alltså bland spelare i norra Täby, eller norra Stockholm. Alltså man märker det nu också i startlagen. Tittar man på alla de senaste startlagen från det att jag spelade till nu, så är det ju väldigt mycket spelare från Täby. Väldigt mycket spelare från bara norra i allmänhet. Men Täby har ju verkligen en väldigt stark juniorsida, och det känns väldigt fint att jag också fått ha mina juniorer i Täby. Att jag fått vara en del av det. Och sen så absolut så har man ju spelat DJAC och Åkersberga också, men jag är ändå fostrad i Täby, så att det är fint att ha Täby som moderförening.
Vad säger du, Gustav? Ska vi börja med att nämna oss någon typ av hamn eller?
Ja, snart tror jag det. Men frågan är om vi ska. Jag funderar på om Isabelle skulle vilja nämna ett namn som. Om det är någon annan så här, om någon annan skulle gästa oss och prata med oss så där. Vem skulle du tycka var rolig liksom, att lyssna på då? Då får du fundera på. Det kan vara en tränare, det kan vara en spelare, det kan vara domare, det kan vara någon annan figur liksom, men någon innebandyperson i alla fall liksom.
Alltså jag tycker att det finns ganska många som jag skulle vilja höra vad de tycker och tänker kring. Alltså det beror ju på, alltså så här, jag kan tycka att det är ganska kul att veta vad, men så här, vi som befinner oss kanske lite i samma sits i SSL, där man vet att man är lite underdogs och jobbar lite, så det hade varit kul att höra liksom vad kanske spelare från, men låt säga typ Varberg eller Mora upplever den här säsongen som, och höra vad deras förväntningar och så är. Alltså jag skulle säga att det hade varit kul att höra kanske någon från, ja men typ från Mora faktiskt. Alltså det känns som att de ges inte så mycket utrymme i media. Jag tänker typ att, ja men jag vet inte, någon Mora-tjej kanske. Så där på rak arm så har jag inget namn, men det hade varit kul att höra vad de tycker och tänker. För att vi är ju verkligen, och sen nu kanske de har tagit in lite nya spelare och sådär. Så att, ja men det hade varit kul faktiskt att höra. Se vad de tycker. Eller kanske, ja det känns som att man hör lite om Moras tränare. Han går ju ut ibland i media och pratar lite. Men någon tjej från Mora hade gärna varit kul att höra. Vad de upplever. Och vad de tycker om den här säsongen som har varit. Så att, ja. Jag vet inte, jag vill kunna ge ett namn, men jag kan inte ge ett namn sådär på rak arm.
Nej, men det är bra. Vi tar med oss det. Namnen får du lämna till oss då. Så
Ja.
fixar vi
Har
ju haft, nu var ju det länge sedan, så att det har ingenting med den här säsongen att göra. Men vi har ju haft Malin Andreasson, vet jag, sedan tidigare. Det är väl den enda, va, med Mora-anknytning. Men det var ju ett par år
ja,
sedan.
precis. Ja, det var ju ett par år sedan.
Så att, det har ju hänt mycket i den truppen, vet jag, sen vi pratade med Malin Andreasson sist. Så att, det är många nya namn där som man kanske inte har jättebra koll på.
Nu skulle det vara kul att höra liksom vad de, jag tänker antingen om man tar något nyförvärv för att se vad de tycker om Mora i allmänhet. Alltså jag tänker typ så här, Elin Höglund som kom in nu, eller hon Vanessa Kreptova som har kommit. Alltså det finns ju lite nytt folk som har glidit in i den här truppen. Och antingen att man hör vad de upplever Mora som, eller man tar någon som kanske har varit i föreningen ett tag och så vad man tycker om ruljansen på spelare och ja, hela den biten. Och, alltså de har ju ändå också kvalat, så de vet ju med sig liksom hur det. De har ju haft en ganska, det är ganska nyligen som de kvalade också, så att den upplevelsen är ju absolut gemensam med det vi och Kaja har känt. Så att det hade varit kul att höra hur de upplever det.
Om man ska sätta dig lite på pottkanten, jag fattar ju att ni ska ju vara etta, ni ska ju ha två lag bakom er i alla fall när säsongen är färdigspelad. Ser du att KAIS Mora kan vara av de två lagen, eller ser du att det är två helt andra lag förutom er två som kommer ligga bakom?
Nej, jag har nog faktiskt tänkt att Mora är nog en av de lagen som som vi ska hålla oss bakom oss. Jag tänker, alltså det är många lag som överraskar, men jag vill ändå tro att om vi börjar plocka poäng i viktiga matcher så hoppas jag att det blir Mora och Lockeryd som hamnar bakom oss. Men man vet ju aldrig, alltså jag tänker Varberg tappar ju Haverman till exempel, det är viktig spelare, så man vet inte vad. Hon bidrar ganska mycket poängmässigt framåt. Så det skulle lika gärna kunna vara Varberg och Lockerud eller Varberg och Mora. Men ja, gärna något av de lagen efter oss, helst. Jag tror nog att det är det man har tänkt i alla fall kanske. Att det är vi som kommer vara nere i någon typ av bottenstrid. Sen vet man inte heller. Så här, det har varit lite svajigt för Kalmar. Det har varit lite svajigt för Karlstad. Det är ganska många föreningar som inte är så. Ja, det är ingen förening som liksom håller någon jämn streak på liksom antal vinster eller vilka man vinner mot. Utan så här, nu kanske Karlstad överraskade senast typ mot Endre då, låt säga. Och det är ju såklart, man ska inte räkna bort något lag, men det är, jag skulle nog säga Mora lockar ut kanske då, bakom oss.
Ja, och tacka dig för de svaren, och tacka dig för att du vill vara med i podden också, Isabel.
Tack själva. Tack själva.
Ska hinna tacka alla som har lyssnat också. Ja, ni vet ju hur det går till. Vi försöker släppa avsnitt varje vecka, så att det är bara att hänga på här fortsättningen också på Spotify eller dylikt. Tack ska ni ha, ni som har lyssnat.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.